Då var det dags igen. Jag ser Robin snyta sig i total tystnad. Eller vad var det du gjorde?
Jag torkar mig.
Torkar dig. Och sen har vi ju med människan Per Johansson idag också. Vi sitter ju och ser varandra här. Hur är det med människan Per Johansson?
Ja, med människan Per Johansson är det bra.
Det får jag säga. Ja. Det var Robin som kom på det här med människan Per Johansson. Sekunderna innan vi drog igång. För att vi ska ha Per Johansson i två avsnitt och två olika delar av Per Johansson. Och den första blir människan Per Johansson som kommer att släppas idag fredag. Samma dag vi spelar in. Nu är det korta ledtider här. Och sen kommer vi att köra i början på nästa vecka kommer den andra delen. Då är det experten Per Johansson som uttalar sig. Men vi kommer ju då, det får ju inte ni börja om, men vi spelar ju in allt i ett svep. Men det där löser Robin som klipper ihop det här. Innan vi kommer in på människan Per Johansson eller Per Johansson överhuvudtaget, så undrar jag Robin, vad har gjort dig glad sedan senast?
Faktiskt, jag följer ju Nebojša Simić på Instagram och han, jag vet inte, jag har väl tittat länge på hans videos för han hamnar alltid överst i mitt flöde. Och han har ju varit skadad nu länge, jag tror det var menisk, allvarlig knäskada, inte varit med alls denna säsongen. Men nu såg jag en intervju, nu börjar det närma sig, han har väl någon månad kvar kanske. Men han var rätt kul med han stod vid någon tv-intervju, stod och visade upp kroppshyddan. Han sa att han hade gått ner 14 kilo nu under sitt handbollsbreak. De flesta går ju upp i vikt om man slutar träna och spela, men han hade tydligen gått ner i vikt. Bytt från XXL till XL i storlek. Och det som är extra kul är ju då att om Kristianstad nu liksom tar sig samman och löser avancemang till main group i European League, så är det ju Melsungen som väntar där och Benfica då, och då är det ju förmodligen så kommer ju Simić hinna göra comeback då innan februari när de möts. Och det hade ju varit kul med en sån återvändande profil till Kristianstad. Han är väl den mest liksom färgstarka spelaren som de har haft de senaste 10 åren, och han har inte visat sig här sedan han lämnade, så det hade varit kul. Och han är rolig att följa på nästan roligare nu när han inte spelar. När han spelar är det mest massa klipp från matcher och så, men nu är det lite roligare med intervjuer. Så att det drog jag lite på smilbanden åt häromdagen. Själv då?
Ja, jag såg här bara en liten stund innan vi skulle börja spela in på X var det väl, ja. Füchse Berlin har lagt ut en bild på Mattias Gitzel ihop med Kiko Costa efter deras Champions League-möte då med Sporting och Berlin. Det visar sig att Costa hade gett Gitzel en liten bordslampa. Som visar sig då, det fanns bilder på den, och så under själva lampan, lampfoten där, så fanns en inskription då. Att då visar sig att den här lampan var från familjen Costas eget lampmärke, och så var det också dedikerad till Gitzel, stod hans namn, och presenten var för privilegiet att få spela mot världens bästa spelare. Och det var ju liksom inget korplag, utan det var ju Kiko Costa som lämnade över den här. Kiko Costa är ju, ja, vad är han, topp 5 bland högernöjor, en av världens bästa högernöjor på samma position.
Per nickar instämmande. Det är en bra flick.
Ja, det har vi bra. Då experten på Johansson klev in här och nickade lite med huvudet. Men det gjorde mig lite glad. Och sen så, jag är så här, så hade jag ju ändå en grej till som har gjort mig glad sedan senast. Ja, det är mycket egentligen. Men jag gick på ligamatch i veckan här, och jag måste bara, alltså, att få se i serielunken ett hett derby, Ove Helsingborg mot Malmö, i klassiska Idrottens hus här i Helsingborg. Det var derbystämning, det var lite match i match mellan Marcus Björkman, mittsexan i Ove, och Nikola Roganovic i Malmö där. Det är lite heta dueller, och sen åkte Björkman ut när han lite frustrerat drog ner Malte Månsson i Malmö. Ja, men det var så. Men framförallt att de spelar i det här gamla hallen i Idrottens hus. Vi ska ha fler matcher i såna här klassiska handbollstempel. Tänk om Lugi kommer upp i ligan, att de ska spela i gamla sporthallen i Lund. Och vi har ju, jag tror det är, visst, det är ju absolut publiken som gör i Hammarby där, men Eriksdalshallen är också så mycket historia. Jag tror det hjälper till lite grann stämningen uppe på Hammarbys hemmamatcher. Ja, Baltiska hallen spelar ju Malmö i, och när de fyller upp den lite grann. Det är mer känsla i de hallarna.
Du får passa den här, Flink. Nu börjar du liksom komma till åren, och nu börjar du kräva att lagen ska spela i gamla hallar.
Det är samma, man blir nostalgisk och det blir mycket. Det är snett inåt bakåt podden man är inne på för mycket. Nej, men det var kul. Det var 1300 åskådare, men framförallt är ju den hallen, det är snarare storleken också jag vill åt. Den är ju perfekt för OV Helsingborg till exempel, som ligger på snitt av väl 1000 pers, istället för den nya, den är väl 10-15 år gammal snart, arenan med plats för, jag tror den tar 4-5 tusen. Det blir lite sterilt, det blir lite för stort. Så det gjorde mig glad. Men även också matchen, även om Malmö var en nivå bättre mot ett väldigt skadesargat, sjukdomsargat Helsingborg. Så det blev ändå, det var inte jättejämnt in i det sista, för de ryckte där i andra halvlek var det väl. Men en kul match, bra stämning. Vad har gjort dig upprörd, Robin?
Ja, alltså, jag vet inte om ni har hängt med, men Öystads damer mötte Kärra i början av oktober.
Ja.
Du har hängt med i den storyn. Kärra satte in en spelare för mycket på plan med några sekunder kvar och gjorde avgörande målet där i slutskedet. Öystad protesterade ju såklart. Vi hade ju en liknande situation, kan man ha med, för den har nämnts också rätt mycket i när Öystad alla andra har skrivit om det. Kristianstad Skövde för några år sedan. Det blev ju omspel där. Vad hände, ju något liknande. Nu tycker man nästan att det var en ännu liksom mer glasklar situation. Sista anfallet, Kärra gör avgörande målet där. Med en man mer. I Kristianstad var det ju, det var någon minut kvar, Kristianstad ledde med 2. Det var lite mer gråzonaktigt där. Men protesten gick inte igenom då. Kenneth Andersson har varit ute och vevat mot, kan man säga, mot protestutskott eller disciplinnämnd, och framförallt mot Henrik Mäkinen som sitter med i protestutskottet där. Ralf Lundberg har ju också vevat tillbaka, får man väl säga. Det har varit hårda ord där. Men jag tycker det är, jag förstår ju grejen. Man har ändrat en tolkning av den här regeln. Hade Kristianstad-Skövde-matchen spelat idag, hade man inte tagit samma beslut. Men jag tycker ändå det är en extremt märklig tolkning av regeln. Att man liksom, nu bestämmer man att domarnas, ja det är det här klassiska, domarnas bedömning gäller. Men är det verkligen en bedömningsfråga om man spelar med 8? Alltså det är väl glasklart, det är väl ingen bedömning. Antingen gör man det eller gör man inte det. Jag tycker att man har ändrat en regeltolkning, men vem har vetat det? Är det någon som har informerat om detta, att man ändrar en tolkning, eller hur ska det vara? Jag tycker det. Jag förstår att Öystad är upprörda.
Justitiemord tycker väl Öystad, och jag kan ju köpa det också. Det blir väldigt luddigt när man påstår helt plötsligt att man har ändrat tolkning av, utan att det har
men man har ändrat tolkningen för att det tolkas på det sättet internationellt. Men det är väl
lite efterhandskonstruktion, kan jag nästan tycka. Det kanske är fel ord, men det blir ju konstigt för den som drabbas i detta fall, alltså Ystad får man ju säga då drabbas, att få den förklaringen.
Ja, men man drar liksom det till det här med domarens bedömning gäller. Den formuleringen verkar ju sträcka sig längre och längre. Alltså mästerskap är ju inga, det kan ju hända vad som helst, det är ju aldrig några protester som går igenom, men det är då, och då finns det liksom tidsram att förhålla sig, allting blir lite krångligare. Men om allting ska vara att eller mer och mer ska vara att domarens bedömning gäller även sådana här situationer som ju, jag tycker inte att det är en bedömningsfråga även om domarna ska stå och räknas. Jag tycker det man måste dra gränsen någonstans. Detta är ingen bedömningsfråga, detta är liksom ren fakta.
Håller med.
Ja, det var det, jag har hängt med i den. Jag förstår Öystas ilska, så kan man väl säga.
Själv så blev man väl lite upprörd eller nedstämd, eller vad man ska kalla det, när man såg Sverige eller Danmark-Sverige igår i första genrepet inför VM här med damerna. Men det kanske vi återkommer till när vi ska i nästa avsnitt prata om inför VM. Vi ska dra igenom VM och titta i spåkulan som i vanlig ordning. För det var det var så mycket som var dåligt som man kan bli bekymrad över. Jag fick veta av Daniel Wander, presschefen, som var gäst senaste avsnittet, att, och nu går vi över på härsidan i alla fall, för det var det de hade pratat om, att det är en halverad mediebevakning av det EM som kommer nu i januari kontra vad det brukar vara, och tydligen en tredjedel, nu tror jag de snackar alltså akkrediterade journalister. Det hade tydligen varit ett möte mellan landslagens eller förbundens presschef eller koordinatorer, någonting sånt här, något digitalt möte nu nyligen, och då hade IOF berättat det, att och att det bara är en tredjedel så många som senaste EM i Tyskland, som väl i och för sig var ju ett rätt så maxat EM, alltså Tyskland ligger där det ligger, det finns liksom en stor bevakning bara i Tyskland av handboll, så att det blir ju säkert liksom många lokaltidningar och så att det var kanske lite extra, men de menar att det är hälften så mycket journalister akkrediterade. Jag tror det var liksom måttstocken, antal akkrediterade journalister till det här EM som spelas i Sverige och Danmark kontra vad det har varit de senaste åren på EM. Så det är ju lite deppigt, får man ju lov att säga.
Och då har ändå KB Kristianstadsbladet Norr Skåne akkrediterat 9 personer. Så vi måste bidra stort där. Det måste vara en stor procent av den svenska journalistkåren.
Ja, det får man ju lov att säga. Ja, ni drar ju ett strå till stacken.
Ja.
Verkar vara lätt, har ni fått igenom dem också? Det verkar vara lättare att få igenom där än att få till OS kanske, till exempel.
Ja,
eller till ett fotbolls-VM.
Ja, vi har fått alla faktiskt.
Ja, men det är bra. Då kan man ju följa hela EM. Kommer ni vara som danska TV2 och ha ett team i varje grupp då?
Ja, vi är bara i Kristianstad och Malmö.
Ja.
Men vi kommer att ha ett team i Kristianstad, kan man säga. Vi är ett Islands team.
Ja, såklart, ja. Men jag gissar att det inte är 9 man som bevakar det dygnet runt i 2 veckor, utan
nej,
det är lite in och ut.
Ja, det kan man säga.
Ja, det är det. Nu ska vi väl gå över till Per då. Som vi är ju alltid nyfikna i vilken av hans fastigheter han befinner sig i världen. Var är du idag, Per? Vet du det? Kommer du ihåg? Alltså när du vaknar så där, får du tänka till var någonstans du befinner dig?
Jag reser ju väldigt mycket, men så långt har det inte gått. Men en liten uppdatering då är ju att Spanien är sålt. Så det blir ju inga sittningar där på den sommarjumna vinterdagarna som vi haft tidigare. Sen Hunnebo Strand, det tycker jag väl bäst om. Nu sitter jag i Uddevalla, har ju lägenhet i Gör, som du skrev ju var 200 kvadratmeter, men det tror jag inte den är, men
En våning,
ja. Sen har jag faktiskt ett litet hus i Pannonhalma också. Det kan ju du googla på, Robin. 25 minuter utanför Gör. Det är väl det senaste jag har införskaffat mig. Där trivs jag ju väldigt bra, för det är mindre att hålla ordning på där. Och så är det ju en väldigt fin natur. Men nu är jag i Uddevalla.
Uddevalla, har du har något boende där då?
Ja, Uddevalla är ju, familjen är ju spridd så att säga, eller mina barn är ju stora, något barn bor hemma och två har flugit ut, och det här har vi, och Hunnebo har vi ju alltid behållit egentligen sedan jag köpte det, så att det är ju också ett ställe som går att åka till när andan faller på. Och nu skapar de förutsättningarna i Ungern också, kanske lite att ta i, men det är skönt att kunna vara mobil tycker jag. Då kan man också vara privat som man är i yrket, så att man reser mycket. Men, nej, men jag tror jag är viktigt med bra platser, och jag har ganska mycket bra platser, och har ju också kuskat runt ganska mycket, så hemma är ju inte hemma riktigt länge, och borta är ju inte borta heller, utan man är ju där man är, och så får man ju hantera det på ett bra sätt. Så att, jag kom senast från Budapest igår. Jag var där några dagar på en stor idrottskonferens där jag var talare. Och innan dess var vi i Hamar, och fint ställe. Där de, varje gång vi åker på bortamatch så får någon spelare göra någon koppling till där vi är. Och Emilie Hovden har spelat i Storhamar i 3 år, och där berättade hon att ett vattentorn som var planerat att kosta 10 miljoner kostade 25 miljoner. Det var liksom, lärde jag mig där. Mm-hmm. Och att utanför Hamar ligger Oslos största sjö, tror jag det var. Det var bara sido. Det var någonting som ploppade upp i hjärnan nu. Men, ja. Så att jag är på mycket olika ställen. Det har du rätt.
Så du har alltså skaffat en sommarstuga i Ungern?
Ja, jag vill inte säga sommarstuga, Johan. Det var du som sa. Nej. Men ett ställe dit jag kan åka när som helst. Hus då.
Ja, men ett fritidsboende då?
Jag skulle kunna fastna i semantik kring det här, men det är ett trevligt ställe i alla fall som jag gärna.
Okej, ett trevligt ställe.
Ja.
Per, det är inte första gången du är med i den här podden, men vi har ändå liksom, vi behandlar dig som vi behandlar alla andra gäster. Det vill säga att vi har ett knippe frågor här som vi inleder med innan vi går vidare. Ska vi ta dem direkt, Flink, eller?
Ja, ska Per lita sig fram lite, eller vad han nu har mikrofonen för det, eller vad säger du, Robin?
Jag har ju, det tror jag inte spelar någon roll. Robins det direkt att det var en underlig fråga, ja. För att det jag har hörlurar på mig, så är väl mikrofonen i hörl, så jag tror inte det har med min kroppslutning att göra. Jag tror inte det, Robin, men...
Nej, det är helt
Jag fattade inte att det var att det fanns en mikrofon i dem där också.
Nej. De kraven har vi inte på dig heller, Flink. Per Johansson, yrke?
Jag är ju handbollstränare, kan man väl säga, eller ja, coach, eller ja, ledare kanske. Jag leder grupper av människor mot någonting som vi har tillsammans bestämt. Det är väl kanske titeln främst.
Livsnjutare, tror jag.
Livsåskådare kanske i så fall. Men men yrket är väl, det är väl coach då, eller
ja.
Ledare på svenska. Det är mer en handbollstränare, så här. Det är inte bara så att jag står och tränar folk på en liten yta, utan det är väl ledare, ja, chef tycker de väl i Ungern mer att jag är. Jag ser mig nästan som en ledare.
Du, vi skulle vilja höra din startsjö med favoritspelare som du har tränat.
Ja, den var ju inte så lätt att göra faktiskt. Jag skulle faktiskt kunna ha fyllt 3 lag som skulle kunna vinna Champions League, tror jag, om det fick genomföras i den tidsåldern som de var som bäst. Men målvakt så har jag valt Silje Solberg, som jag hade ett kort tag, men jag blev otroligt imponerad av henne, hela henne, eller på att säga, och hennes professionalitet och aura och hennes lågmälda stil och hennes teknik och allting, och så det föll på henne. Nu har jag ju inte, det var ju många år jag inte hade så mycket bra målvakter, men sista tiden har jag framförallt det nu med Hattad Osako och Sandra Toft, och jag har haft Grobitschis bland annat, men Silje Solberg då, för att ja, utifrån den beskrivningen. Kanterna är ju, har jag ju på damsidan då, så är ju det, jag har ju kanske haft de 5 bästa som någonsin har spelat på kanterna, och man ska välja 2 då, så väljer jag ju med väldigt knapp marginal, men jag kom ju närmare henne då, Majda Mehmedovic, vänstersexa, och hela hennes historia, hela hennes, vad vi gick igenom, och att jag var med henne i 3 år, och där var ju Polina Kuznetsova en väldigt, väldigt stor utmanare, får jag säga, också kompletta försvarsspelare också och anfallsspelare. Högersex har jag väl haft ännu bättre spelare. Carmen Martin, Jovan Karadisevic är ju tufft att ha utanför den här listan. Men det är också kompletta spelare när de var som bäst, kunde liksom hantera alla delar på banan, inte bara kasta in bollen i mål. Men den bästa jag har haft, det får jag säga, vi kommer inte fira jul ihop i alla fall numera, men det är Julia Managarova som är ju... Ja, det var ju hon som kallade mig förräder och alla möjliga saker, att de inte skulle vinna, att de aldrig hade vunnit om jag hade varit kvar och så vidare. Men man bortser från det, hon var också min kapten i Rostov, men man bortser från det, så är hon den bästa i en extremt stark konkurrens. Fenomenal försvarsspelare, extremt bra på liten yta med bollen, kastar, alltså aldrig, tappar aldrig bollen, liksom kunde dyka upp var som helst på plan. Och lite underskattad tycker jag totalt sett om man går igenom de allra bästa spelarna i världen genom tiderna faktiskt, men för mig är hon stort vassare än de andra då. Linjespelare kan det bara bli Kari Bratzett Dahle liksom, det är alltså som människa, som personlig, som kapten, som kraft, som trevägsspelare, fyrvägsspelare, kan komma på hur många vägar som helst, så är ju hon också någon som är ett lokomotiv i att föra arbetet, gör vidare. Och hon är gravid nu och har ju inte med den här säsongen, och det har varit lite speciellt att klara mig utan henne, men det har vi gjort väldigt bra så här långt. Men hon är ju särklass, hon är kanske i särklass överhuvudtaget av alla människor jag har fått tvungen att leda, det får jag säga. På 9 meter är det ju också relativt svårt. Till slut så bryr jag mig inte om positionerna så mycket, för att jag valde ut de tre som jag kanske har tyckt varit mest spännande att jobba med, och några av dem jobbar jag med fortfarande. Anna Jackereva är ju såklart den lilla fjädern, är ju att ha haft henne i 2 år, och en ganska turbulent period för henne i och för sig, men att få vara med henne och man ser ju henne på matcher liksom, men på träningar är det ju, har det varit ett snäpp värre för sig då, eller bättre kan jag säga. Det är konkurrens med Katarina Bulatovic, bland annat Anna Grosso, jag har haft ganska många bra högernior också. Jag hade Nora Mörk i mitt lag när hon aldrig spelade, men sen kunde jag inte välja det. Jag går vidare.
Ja, tack.
Spelförare då har jag ju haft otroligt många begåvade, där Isabel Guldén är en av de främsta. Milena Rajsic, Andrea Lekic, Graza Di när hon var som bäst egentligen då, men så där har jag haft, och Kristina Jörgensen har vi nu, och Helena Elver är på väg också, det såg ni ju igår liksom, vi är på väg i en process med henne, Kersha Stanko, en slovenska är där nu, så att det var den positionen som jag haft som mest spelare, och Stina Oftedal och ja, men jag, för att få in ungefär som IOF gör, för att få in de spelare man vill, så har jag en brasiliansk spelare som heter Bruna de Paula, som ju inte är någon klassisk mittnia på något sätt, men en 9-meterspelare som jag har följt nu, har jobbat med nästan över 1,5 år, och utifrån där hon kom ifrån och hur hon kände sig när jag kom dit, och utifrån hur vi har jobbat med henne, och inte bara vara en joker som spelar på risk, utan kunna spela ganska strukturerad handboll men ändå behålla sina extrema finter åt båda håll och sin fart och allting, också utveckla hennes försvarsspel, så är ju hon kanske den världsstjärnan som jag ändå har liksom varit med och bidragit till, att hon har tagit en massa steg sen hon kom under min träning. Vänsternie såklart, många också har ju passerat revy, Niago bland annat med flera, men min stor favorit är ställt Semin K, också som människa, som personlighet, som den värme och glädje och bara som hon är, som hon sprider i laget, men också en bästa vänstertvåan utan konkurrens som jag har haft i ett försvarsspel nu som vi vill öppna upp väldigt mycket och vara väldigt aggressiva och offensiva, så har ju hon alltså stark bidragande orsak till att vi har tagit 2 raka Champions League-guld. Hon är också gravid, väldigt gravid också just nu, men en otroligt kreativ och innovativ spelare som alltid har varit bäst när det gäller, kan ha varit i sitt eget kosmos i massa matcher och träningar, men när det väl gäller så har hon alltid varit extremt bra, och det har hon också varit i franska landslaget. Sen tog jag ut två försvarsspelare också. Det var ju lite oklart vad riktlinjerna var för den uttagningen. Men Linnea Torstensson också som ledargestalt och som människa och som anfallsspelare, ja, men också en brutalt bra försvarsspelare. Och sen så väljer jag Kelly Dulfer som jag har just nu, som också har gått under radarn i väldigt, väldigt många år. Men nu har jag jobbat med henne i 4 år snart och hon är på väg att växa fram till en av de bästa försvarsspelarna på damsidan. Så att det var väl 9 spelare då i det All-Star-teamet. Det var ju spelare som jag har tyckt väldigt mycket om att jobba med.
Vi godkänner det. Släpper igenom den tvåan där. Det har jag aldrig varit med om att någon väljer 2 försvarsspelare. Men vi går vidare. Om du fick ändra, ta bort eller lägga till en regel, handbollsregel alltså, vad hade du då gjort? Detta är ju lite av en favorit.
Ja, det är det väl kanske för mig också när man funderar över hur handbollens utveckling ska se ut. Min gode vän Andreas Stockenberg, som ju gapar rakt ut ibland, tyckte att det är lätt för mig att tycka saker när man sitter där jag sitter, högst upp i näringskedjan. Men det är ju inte egentligen inte det handlar om. Alltså jag försöker väl titta på handbollens utveckling i sig och titta på var vi är någonstans och hur balansen ser ut. Men tittar man rent regelmässigt då, som var frågan, så tycker jag man verkligen ska fundera på att förbjuda. Jag är inte så mycket för förbud, men det här är ett förbud att ta ut målvakten när man själv har en utvisning, för att på något sätt också premiera det som sker på planen. -1 och +1 försvar och anfall har ju inte raderats ut, har det inte gjort, va? Men det är ju sällan mer än att motståndarna vinner med 2-1 eller 1-0. Det kan ju vara ibland 2-0, men det är det. Sen tycker jag ju att de här regelbedömningarna som är såklart är från en massa grupper som sett. Så jag har aldrig själv varit från gruppen, också väldigt konstigt. Det finns mycket sådana här referensgrupper, men jag får aldrig vara med i sådana. Tycker jag att kanters och linjespelares abnorma fördelar har blivit lite bättre, men det gynnar ju bara försvarsspelarlaget hela tiden. Jag tycker att man ska reglera 7-mot-6 spelare hela vägen upp till senioråldern. Nu pratar jag mer om en nationell utbildning. Och kopplat till det då kanske också reglera möjligheterna att byta anfall, försvarsbyte upp till senioråldern. Och det handlar ju om att faktiskt se till att skapa mer spelare som kan försvara sig när de kommer upp. För jag har ju alla mina barnstjärnor som kommit upp egentligen i de stora lagen jag varit i. De har inte kunnat försvara sig. Väldigt, väldigt få undantag. Och det bygger ju på att de aldrig har fått göra det. Jag har ju pratat med Helena Elven, hon har ju aldrig försvarat sig exempelvis. Gula de Paula har ju aldrig försvarat sig. Och det jag har ju 10 till jag kan rabbla upp. Och där kan ju vi som, alltså vi behöver ju inte alltid följa allting som sker internationellt, utan att kan vi börja ge tillbaks lite till också till försvarsspelet. Dels utbildningen, men också i rent regelmässigt så får man ju sluta blåsa de här enkla frikasten där försvarstekniken är korrekt, men där alltid anfallsspelarna premieras. Och alla regler som har genomförts egentligen de senaste 10 åren med några undantag, det är ju för att handbollen ska gå snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och ser man idag på herrhandbollen, så har ju den, det är ju showbiz som NBA ungefär i många av de här storlagarna möts. Man är inte intresserad av att försvara sig eller springa hemma, utan man är bra på att göra 35-40 mål. Och det är också hur man, om man vill att handbollen ska se ut så. Sen får ju alla ha en uppfattning om det. Jag tycker inte vi är där på damsidan nu, och det kan jag ha med de fysiska, för där finns det fortfarande ett antal riktigt, riktigt bra lag som försöker att bli bra på alla delar i spelet. Och jag tror att där ser jag en fara också med de här nya generationens tränare som kommer fram, den här YouTube-generationen där man kan med några klick hitta allting på nätet, hur lagspelar, och man kan klicka egna övningar och man kan liksom kopiera en hel del, att man tappar liksom själen någonstans i utbildningen också. Det är oerhört anpassorienterat, framförallt på här sidan. Och om jag tittar på en svensk elitseriematch idag exempelvis, som jag väldigt sällan gör på här sidan, så handlar det bara om anfallsspel i stort. Jag ser inga linjer, jag ser inga strategier, och det kanske att jag har ett dåligt öga då, men jag ser inte metodiken där. Men jag kan lära mig otroligt mycket om anfallsspel däremot, om man tittar på svensk elitserieanboll, det kan jag göra på här sidan. Så det var väl några saker som gick ihop där kanske.
Intressant. Och det överlägset längsta svaret vi har fått på den här frågan. Eller hur, Robin?
Ja, men det är också för att det sitter någon som är bra och säger lite.
Ja, det var positivt menat alltså. För de flesta brukar knappt, ja, de brukar, och det ska vi ju inte kritisera våra tidigare gäster för, men man skakar fram det här, ja men 7-6 kanske skulle man vilja ändra på. Så att, ja det var intressant. Per, vem var din handbollsidol när du var ung?
Det var ju många att välja på, men i och med att jag fastnade någonstans, inte för att börja spela handboll, men när jag liksom, när jag var 15-16 år, när jag liksom såg världen utanför Uddevalla liksom, det var ju, eller utanför Sverige ska jag säga, det var ju den här metaloplastika generationen och Jugoslavien i World Cup, tror jag det var 85 eller 86 i Frölundaborg, och jag var väldigt svag för de här Irfan Smailagic och Patrik Tjavar har ju varit två idoler. Även om inte jag var kantspelare så älskade jag ju deras sätt att spela handboll på. Zlatko Portner var den första som jag, okej, så här kan det också se ut om man är spelmotor. Och alla från den generationen egentligen, Vujovic och Vukovic och Vasic och Isakovic och Svetkovic och Sarasevic, han lever ju inte längre, men hela den generationen var väl det som gjorde att jag fick den här internationella nerven i kroppen, att fan, där skulle jag också en gång vilja vara liksom. Det var ju helt osannolikt på den tiden, men jag fick ju faktiskt uppleva de här miljöerna i kvadrat kan man väl säga nu på senare år, så att det kommer mycket därifrån, det kommer mycket från Balkan också, till var tidigt på Balkan och träffade de här Sivkovic och Pokrajac och Statko, eller inte, Sovko, var det mer Kärvar, de här var nere i Istrien och i Pola där, och hade ju också väldigt fina ledare själv bakom mig som liksom Nisse Blomqvist och Ingmar Eriksson som också hade varit där nere, och ja, så jag var väldigt privilegierad i min tränarungdom kan man väl säga, och har väldigt mycket bra människor runt mig och bra. Det var lite annat på den tiden, för då får man ju tvungen att söka upp informationen själv liksom fysiskt på något sätt liksom. Det var ju inte, och det var ju ett hantverk i det på något sätt, att ändå söka sig den informationen med handbollvåg en gång i veckan, eller om det var en gång i månaden kommer jag inte ihåg, men jag kunde inte ens läsa tyska, men det var ju ändå liksom bilder på dem som, ja, och så vidare.
Var det då du började drömma också om ett litet hus på den ungerska landsbygden?
Nej, jag har aldrig drömt om att bo i Ungern. Det har jag faktiskt aldrig drömt om. Det får jag inte säga. Men man kan säga mycket om Ungern och sådär. Men det är i alla fall ett väldigt vackert land att bo i. Om vi ska boxa in det till det. Så var det väl med Balkan som lockade mig då när jag drömde. Och de fick jag ju de tre åren med Montenegro som var ju mitt finaste uppdrag. Kanske kommer för alltid bli mitt finaste uppdrag kopplat till historien där och så att många drömmar har ju fått uppfyllt, det får jag säga i mitt yrke.
Om vi kliver tillbaka till svensk handboll då, när du ser, du har varit inne lite och tassat ju, men när du tittar på svensk handboll både dam och herr, men kanske liksom generellt, vad är den största liksom utmaningen som svensk handboll har?
Jag var väl inne lite grann på det i första svaret, men jag tror att vi ska titta lite, alltså man pratar om utbildning, och det är förbundet som ska utbilda, och det ska liksom, men vad är utbildningen? Utbildningen är ju alla som står med spelare som vill bli handbollsspelare, och jag tror att det har skett en klar förskjutning i det här med helhetsutbildningen för våra ungdomar, att den inte innehåller lika stora delar anfall, försvar, och jag tror att det finns en fara att se på de här allra bästa lagarna på här sidan där det är en fantastisk produkt i sig, men liksom där det är väldigt enkelriktat vid besittning med bollen och vad man gör med bollen och vad man kan göra, men att man inte heller så att säga skapar förutsättningar för att få fram försvarsspelare. Man kanske skulle kunna gå emot lite grann där omvärldsanalysen, hur det ser ut liksom. Det handlar väl någonstans om att hitta temporära monopol någonstans, och jag tycker vi, när jag ser på ungdomsspelare, på herrspelare, damspelare, spelar ingen roll vad det är, så är ju prioriteringen mindre på det. Men alltså komma tillbaka till det klassiska svenska kanske, och klassiska svenska, eller ledarskap eller utbildning, där beteendefrågor och möten mellan människor liksom tar större del av tiden än att gömma sig bakom XPS och sideline och fakta och statistik och AI, och som också såklart behövs. Alltså man får ju också hänga med. Jag menar, det är, vi tyckte väl att våra föräldrar gjorde konstiga saker och var stubborn när vi växte upp. Och det är väl lite grann samma sak här med vissa saker, att kunna behålla dem liksom i någon form av känsla av sammanhang där de får det som byggde en själv, man utgår från sig själv. Men jag tror att en del av det här med den nya generationen tränare är en fara. Jag tror att AI är en stor fara för den yngre tränargenerationen. Jag tror inte den är så mycket för den äldre, som jag har ju också börjat använda det, såklart. Det finns ju användningsområden för det, men att skapa en helhetsutbildning och också inte glömma av mötet och känslan av att vara en utbildare och inte bara liksom gå på allt som man kan klicka sig fram till. Jag tror att där har väl alla vi i samhället en stor uppgift, tror jag, och få en balans i det.
Hallå, på vilket sätt använder du AI? Alltså i vilka sammanhang då är det liksom det?
Nej, men i en vanlig struktur liksom kring en alltså utifrån förberedande motståndare och analysera vart eget, så gör vi ju det ett hantverk. Jag har ju en som klipper för mig, en holländare som klipper allting, och sen analyserar vi det och så positionerar vi ut till spelarna. Sen finns det ju system idag som bryter ner matchen i molekyler liksom, där det finns allting, och där finns en hel del vettigt som du aldrig liksom kanske själv kan räkna ut liksom, eller sitta och räkna ut vilken spelare i motståndarlaget gör mest tekniska fel, eller vad är den exakta procenten på de här grejerna liksom. Där kan jag ta mycket, där kan man också drunkna. Sen vad gäller den nya generationen med siffror, att vi följer våra spelare med Kinexion och Polarsystem och för att periodisera på individ och lagnivå, det är ju såklart jättebra idag. Det är ju en stor skillnad. Alltså förr så vevar man på axlarna och så börjar man skjuta, och det är ju ingen AI för sig, men alltså det finns ju väldigt mycket hjälp numera som hjälper den som ledare att istället då kunna fokusera på mötena, eller med att göra mer vettiga saker än att bara liksom grotta efter små detaljer som tar en evighet att hitta då. Så jag försöker vara selektiv, men heller aldrig liksom glömma av att ledarskapet är ju också byggt på erfarenhet och en känsla över vad som händer i rummet just nu och hela den. Och det är spännande för någon som är lite till åren som jag är som ledare då.
Ge oss dina tre bästa förslag för att göra svensk handboll bättre, attraktivare eller intressantare.
Vi var inne på det här med helhetsutbildningen då, kanske att stort satsa på att komma tillbaka till försvarsspel och den svenska grunden, även om omvärlden ser annorlunda ut än den var vi inne på. Sen måste det ju komma någon, snart måste det då vara dags att man öppnar upp sin pengarkista på något sätt på förbundet och anställer förbundstränare och utbildare på alla olika nivåer för att försöka säkerställa utbildning i distrikt och i klubbar och hjälpa till liksom med anställd personal. Och det är klart, det är inte kaffemassarin som det var när jag började på förbundet, det är det ju inte. Det har ju skett en enorm förändring med allting, för att säga, allt ifrån professionalitet och hur arrangemangen är, så det har skett jättemycket. Men att också ge människor ett, alltså ska vi få fram handbollstränare som vill vara handbollstränare, så måste vi också öka statusen. Vi måste tratta ner liksom mer av den utbildningsformen som vi vill ha. Vi måste liksom skapa mer arenor för de mötena och prata hur svensk handboll ska se ut nu och i framtiden. Och sen är jag ju förbluffad över så lite Svenska handbollsförbundet använder tränare som faktiskt har åstadkommit någonting utanför Sverige. Vi har ju inte så speciellt många, med Vranjes och Magnus Andersson och jag själv och med flera andra, eller resurser som vi kan gå nationellt, som Rustan Lundbäck och andra liksom, Anders Lundin som är föreläser i hela Europa. Att man inte använder dem, det liksom känns som man bränner av generation efter generation. Jag tror ju trots allt att vi har rätt mycket som vi skulle kunna, inte betala tillbaks till, men vi skulle kunna återkoppla till saker som händer alltså här och nu på den yppersta världstoppen då. Henrik Sinell är en annan som är på världstoppen och så vidare och så vidare. Och finns ju fler svenskar ute i Europa. Det tror jag man är rätt kass på faktiskt, som jag säger.
jag har i stort sett aldrig fått frågan liksom någon gång under de här åren, och jag har väl ändå en skapligt CV nu och varit tränare i 5-6 länder. Men jag började prata egen sak, men jag tror att man är inte så bra på att koppla tillbaka till de som en gång var med och bidrog ganska mycket till svensk handbolls utveckling.
Då kommer vi till den roliga där då. Du ska ha middag hemma, Per, och det har du ibland, och får bjuda in tre valfria handbollspersoner. Vilka tar plats vid bordet och vad snackar ni om?
Alltså, den var ju extremt svår. Men jag hade ju, alltså utifrån den bakgrunden jag har och vad som gjorde att jag, alltså att det fäste det här med att jag skulle gärna vilja liksom ut i stora Europa, blir det väl mer om man kallar det, stora världen med handboll, så var det en sån som Branislav Pokrajec, som ju var en ledande figur under många år i Jugoslav. Det är klart att han hade jag ju väldigt gärna vilja pratat om det jugoslaviska handbollsundret som det ju var, och väl som det fortfarande är, men inte riktigt lika distinkt, men som det definitivt var på den tiden. Alltså jag gillar ju Hans Westberg väldigt mycket. Alltså han var ju min chef då när vi var som mest framgångsrika. Det var ju 2010 då när vi tog silver, och han gjorde ju enormt mycket för mig och var ju tätt på mig. Jag gillar ju verkligen honom och kunna prata liksom om. Och jag vet ju att han älskar handboll, och han har ju också en superkarriär liksom med de toppjobben han har haft, och kunna prata handbollens utveckling kopplat till synergieffekter med att få in de stora företagen och de stora bolagen som kanske skulle kunna generera pengar och kunna ge våran sport ännu mer. Det hade ju varit, och dels för att jag saknar honom ibland, jag har ju inte träffat honom på säkert på 10 år, men jag tyckte han var en fin man, och han skulle gärna vilja lära känna honom mer. Sen har jag ju alltid, jag drömde ju alltid någonstans om att liksom vara en sån som var i en klubb i hela sitt liv liksom, och kunde liksom stå där år efter, och nu kan jag ju säga att det blev ju inte så. Men det är klart, Patrick Canet, som jag ju aldrig har träffat. Jag har träffat honom ort, men aldrig liksom har pratat med, som var i Montpellier i 30 år liksom, och som vann Champions League med, jag vet inte, 18 års mellanrum eller vad det nu var. Så att kunna få ta del av hans resa liksom, jag tror att han var kanske 30 år när han tog dem och 60 när han la av liksom, hur den såg ut. Det är klart att det är en, hur orkar man det, hur står man upp så länge, alltså man det är tre generationers spelare liksom, och alltså hur i samma klubb. Det hade kunnat varit en hel del intressanta frågeställningar som jag tror skulle kunna vara väldigt väldigt intressanta. Så det är väl de tre då, i konkurrens med enormt många andra skulle jag kunna säga, som jag inte har suttit vid ett middagsbord, och framförallt inte ett middagsbord hemma hos mig själv då, som jag kanske tänkte det var. Eller var det på Podvall och Vållat i Podgorissa vi skulle sitta, eller var vi skulle sitta, Robin? Det var ju också,
jag var ju hemma, det var ju på någon hemma, uteplats.
Ja. Ja, en uteplats. Ja. Ja, det var tre då.
Det är ju flera gäster som har velat, som har svarat Per Johansson på den frågan, som en av tre middagsgäster.
Ja,
faktiskt.
Varför tror du det, att det är så, Per? Du känns ju inte som en sån man som ser... liksom, du känns inte som en brobyggare så generellt, alltså du känns inte som en sån hejmoss med liksom alla. Va?
Som en fest, jag ser inte som en festbrygga, tror jag skulle säga.
Jo, det tycker jag. Jo, det tycker jag.
Nej, jag vet inte hur ni, men man ser ju sig inte sig själv som andra ser på en. Man har ju helt andra liksom infallsvinklar på sig själv eller som andra ser på en, men ja, alltså jag har ju hunnit med en del, och jag har ju varit i ganska många länder och utövat mitt yrke, och jag har ju varit i ganska tuffa länder också, om man ska säga så, hierarkiskt tuffa och gamla socialistiska kommuniststater och ja, så att det finns väl en säkerligen nyfiken kring ett det. Och sen så hade en föreläsning i Budapest i förrgår, och då räknade jag ut, hade jag räknat ut på förhand såklart, att jag har tränat spelare från 21 olika nationer, och det är klart, där finns ju enormt mycket kulturbetingat i det också att hantera. Och nu säger jag inte att det är klart att det finns undantag, men är man från ett samhällssystem så tror jag att man i alla fall är ganska starkt präglad av det. Sen finns det alltid undantag, men att jobba då med att man själv är uppe i det liksom protestantiska Europa, det här med self-expression values, med liksom som vi är i Sverige. Och sen ska man då jobba med en spelare som kommer från Senegal, som där ja, traditionella värderingar och överlevnad. Och sen har vi religionskorridorerna på Balkan med ortodox, katolik och muslim. Så liksom, finns det någon från Sydkorea som har en helt omvänt sätt att kommunicera, och så en brasilianska, och så liksom, och kunna liksom få ihop det till ett lag, till en kultur. Det är ju helt inte oväsentligt var de kommer ifrån, men det ska ju bakas ihop till någonting där alla ska samsas i en liten isolerad värld som är då laget. Det skulle jag ju själv vara intresserad av om jag skulle byta mig själv och inte visste vem jag själv var. Om du förstår vad jag menar, eller någon med den erfarenheten. Det är ju.
En stående fråga också är, vem är din favoritspelare i den svenska ligan?
Jag kan inte säga att jag har någon. Jag är för dåligt insatt. Det är klart att jag följer Roganovic och även Monsons pojk. Det är klart de här som, det är alltid spännande att följa de här talangerna. Det finns någon mittsexa i Önnered också, som jag nu tappar namnet på henne, en tjej som ju ser otroligt talangfull ut. Men min största favorit är ju Zoran Roganovic. Men han är inte spelare, men han var ju en bra spelare. Men det var ju också den här relationen vi skapade när han var i Montenegro, när vi var förbundskaptener ihop, och han stöttade och hjälpte mig med saker och sådär. Och han har väl uttryckt att jag hjälpte honom också, men han var också viktig för mig där. Men det kan vara kul sådär att fånga upp de här. Ni skriver ju en del om talanger och sådär, och så följer jag inte lika mycket, men så kommer några sådana här som man liksom hajar till liksom. Och det kan jag tycka är roligt att följa dem som havet slått igenom, men som kan kanske gå hela vägen upp, lite som när Felix Klar slog igenom, eller Jesper Konradsson. Den typen av spelare är ju alltid kul att vara med tidigt och följa, tänker jag.
Det var väl de stående frågorna, så att säga.
Det var det.
Ja, men då går vi över till jag vet inte hur specifika frågor det är just till Per Johansson, men vad tycker du om den handboll som spelas nu? Är sporten på rätt väg? Du har ju varit inne på det lite.
Ja, det finns ju en massa ämnen här och jag vet inte om vi behöver rabbla upp dem igen, men jag tror att förskjutningen mot att det är så anfallsorienterat är ju inte jag så bekväm. Jag gillar ju inte det. Jag ser ju också att man gör det lite lätt för sig också genom att bara fokusera på det. Jag gillar ju det här med att det ska vara ungefär lika mycket inriktning på när du är i besittning av bollen och det inte är det. Det skulle väl jag gärna vilja se, både att den förskjutningen stoppar. Alltså ofta har ju handbollen varit så att någonting leder det andra. Det är klart att 3-2-1 ledde en gång och sen hittar man motmedel mot det. Sen kom de snabba avkastarna och så hittar man någonting mot det. Sen kom 7-6 i en väldigt stor utsträckning internationellt. Och så hittar man en hel del bra metodik mot det och så vidare. Men nu tycker jag att det är den största förskjutningen som jag höll på med handbollen mot den här enkelriktade anfallshandbollen, där man egentligen inte vill ha speciellt långa anfall. Det finns ju såklart försvar då, va? Men det finns också undantag på det. Det är inte så att det är rätt över, men jag skulle vilja se mer av de här matcherna som verkligen är där det verkligen tampas på båda sidor mest hela tiden. Och man behöver ju inte gå så långt. Men jag såg en av de senaste matcherna jag såg på tv. Jag ser inte så mycket matcher längre som inte har med yrket att göra, men jag såg i Bittola då med Pellister mot Pick Seger liksom. Den typen av matchen älskar jag att titta på liksom, där det finns så många andra ingredienser liksom i handbollen. Det här med tempot och hur ja, framförallt Balkan är bra på att dra upp och ner i tempot och vagga in och kallar väl det för raggarhandboll, slarvigt sätt, men liksom där det finns så mycket ingredienser. Jag saknar ju den typen av matcher när jag är åskådare eller jag bara sitter och vill njuta av bra handboll, så är det för få sådana matcher som passerar mig i det vi gör i alla fall. Och det tycker jag väl inte att sporten är på rätt väg då. Nej, det tycker jag inte.
Men du gillar inte såna här med, som man ser ofta i Champions League nu, tycker jag, liksom resultat 42-35 och alltså den
ja,
typen
det,
av
det,
resultat.
Det är nej, men då har du sett allting på 10 minuter, då kan du ju stänga av, för det kommer ju se ut så i 60 minuter. Det finns ju ingen nerv, och oftast är det ganska förutsatt att det ena laget kommer att vinna med 4-5-6 mål kanske. Så att liksom det attraherar inte mig, och jag känner inte igen mig i den typen av handbollen. Sen och man ju alltid hänga med i utvecklingen och allting utvecklas ju. Men jag gillar den inte. Jag får noll, absolut noll tillfredsställelse av att beskåda den typen av tillställningar. Medan jag attraheras ju oerhört hårt av matcher som typ Pellis till Seged, eller när Talant Ustabajev fick Gilsen verkligen bestämmer sig för att försvara sig till en seger eller vad det nu kan vara liksom. Så att, det var mer vad man attraheras av också.
7-6-frågan debatteras ju från och till, nu på sistone har det väl varit mer än vanligt i Sverige liksom. Är vi liksom, skriker vi för högt om det här i Sverige? För jag upplever inte att det är lika mycket 7-6 när man tittar på internationellt, kanske framförallt mästerskap. Det är liksom inga lag som spelar det så 60 minuter. Är det ett överdrivet hot det här 7-6, eller är det liksom, är det ett hot?
Ja, men alltså, då får man skilja på det nationellt och internationellt. Jag tycker att internationellt så är det liksom någonting som används som en krydda i spelet. Det vill säga att när man kanske har hamnat, ja, har svårt att göra mål, eller när man är långt under och man måste hitta på någonting, eller där man tycker att det går för snabbt och man inte hänger med, kanske gjort tekniska fel, när man vill bromsa tempo. Så jag tycker att det är inte det. Nu följer jag ju mest damsidan, men det finns ju de lag som gör det, framförallt de danska lagarna, och de gör ju det, men i övrigt så är det inte så många som gör det. Där tycker jag det används på rätt sätt. Jag tycker det är större problematik när jag ser lag som spelar 7-6 hela matcherna i Sverige liksom, och ja, liksom utgår från något sätt att vi, alltså den signalen att vi inte är tillräckligt bra mot sig. När man använder på det sättet så är det svårt att förlika mig med det liksom, för att sen vet jag inte vilket ansvar vi alla tränare har för att bidra med handbollens utveckling. Det här kanske är handbollens utveckling, vet jag inte, men det är så många moment som försvinner i 7-6, både anfallsmässigt och försvarsmässigt, och i den svenska alltså det jag ser i Sverige på massa olika nivåer, det är att man har ju heller ingen utstuderad metodik hur man ska möta 7-6. Det blir lågt, det blir passivt, det blir glest, och där är ju många internationella lag är mycket, mycket bättre på att ha hittat ett motmedel mot hur man faktiskt ska spela mot 7-6. Där är ju den internationella så att säga metodiken långt, långt, långt före Sverige. Den ser jag inte ens när jag ser lag spela 7-6 i Sverige. Jag ser inte att man har någon form av motmedel, och det är klart, då blir det mer attraktivt att spela 7-6 också. Men det värsta är ju när lagarna spelar 7-6 samtidigt mot varandra. Då kan man ju undra liksom var någonstans gick det fel då liksom. Men jag tycker att 7-6 kan vara där lite som den är internationellt, så som den, där har det inte förskjutits så mycket. Nationellt så tar vi bort för mycket av spelarens utbildning också om vi spelar 7-6. Det är så många moment som försvinner som man inte får träna på. Då blir det som sandhandboll liksom, exakt som det. Stillastående, tråkigt, inte skott utifrån liksom, spela nära målet, inte liksom, du tar bort udden av aggressiva försvarsspel, som i och för sig är en myt, man ska ju vara ännu aggressiva när man möter 7-6, men det är också en mentalitet som måste förändras, så. Ja, det hänger väl ihop, och summan blir, jag tycker inte det blir, det är inte bra för handboll.
VM eller EM varje år som det är, bra eller dåligt Per?
Nej, ja, det tycker jag, det måste vara så, för att vi är en sport som behöver den lampan och den uppmärksamheten, och vi är för liten sport, så vi måste absolut ha det. Sen om man nu ska koppla det till belastningen på spelarna, så får man försöka hitta regleringen någon annanstans, men jag tror inte på att vi måste ha ett mästerskap varje år, och tyvärr blir det så då att det blir två mästerskap OS-året, men nej, jag ser inte att vi ska ändra det, tycker inte att vi ska ändra det.
Hur bra är dagens handbollsdomare, tycker du?
Jag vill säga att de bästa domarna är otroligt bra idag. Tyvärr så, när man är på damsidan som jag har varit de senaste åren, så får man ju väldigt sällan möta de bästa domarna. På damsidan är det ju mest en experimentsverkstad. Där ska domare få pröva. Har blivit lite bättre i år för att säga, men vi var ju i OS där, och jag vet ju heller inte varför man gör skillnad på. Jag menar, en match mellan Gör och Mets eller Gör och Espia liksom är på en sjukt hög nivå, och kanske det är ännu svårare att döma än en match på högsta herrnivå, för det är mer försvarssekvenser som domarna ska hantera. Men det var ju en dröm i OS, för då hade ju de allra bästa parerna, och det Och de allra bästa parerna, de kan ju leda matcherna. De gör ju det. Ofta ser man ju blind som ledare och också beter sig inte alltid så bra, men man tittar på någon form av rättvisepass som ska vara på ena, man tittar på regel efter det. Men de bästa domarna, så bryr man sig inte så mycket om det, utan de leder matchen, de är kommunikativa, de visar respekt. Och det redan när jag kliver in, vi hade ju det här danska paret här nu mot Storhammar senast, en av dem har ju varit med i alla år, Hansen tror han heter, men alltså ett av de absolut bästa danska parerna. Jag känner ju direkt att komma in i hallen, alltifrån slansing, alltifrån att jag möter dem i korridoren liksom, så känner jag mig bara lugn liksom. Och är ju också lugn för att det finns en tillit. De sämsta är otroligt mycket sämre än vad de var för ett antal år sedan. Jag tycker att det är en otrolig skillnad på toppen och botten. Men jag tycker att de allra bästa, så de 10-15 bästa parerna i världen, håller en oerhört hög kvalitet. Främst på att de har ett sätt att leda matcherna som ingen annan har. Det är oftast det som hemligheten är. Att de kan leda den mer än vad de blåser. Men de leder den på ett schysst och bra sätt. Liksom. Mm.
Det är hur mycket bryr du dig om vad andra handbollsmänniskor tycker om dig? Men du dyker upp liksom ibland med lite skarpa uttalanden i Sportbladet, och du dyker upp på sociala medier där du hugger på någon och så här. Jag får känslan att du har liksom gett upp den kampen att du ska bli omtyckt. Har du det då? Du skiter i vilket.
Ja, alltså det var väl en väldigt enkel sanning, men alltså jag bryr mig ju extremt mycket om mina spelare som jag har runt mig och min stab och i de personer som jag har runt mig som jag har tillit och trygghet i och som är trovärdiga. Där finns ju en enorm receptivitet, säger man inte, en enorm tillit till vad de säger. Jag bryr mig ju extremt mycket. I övrigt så bryr jag mig ju inte ett dugg egentligen om det. Nej, det gör jag inte. Och det är, alltså det är klart, det är väl roligt att vara omtyckt. Och det är klart att det är väl, vi alla har väl ett bekräftelsebehov, om vi erkänner eller inte. Men för mig det stora är ju när spelare kommer 5-6 år efteråt, eller som när Bella Guldén hade sin sista intervju med vilket bolag det nu var, som alltså tyckte att ett möte vi hade i Vucci 2009, 15 år eller 14 år senare, var ett av de viktigaste samtalen som påverkade hennes karriär. Jag menar, det är ju där vill jag ju bli omtyckt. Där vill jag ju vara någon som har betytt någonting för någon, men inte i stunden, för liksom ledarperspektivet kontra spelarperspektivet är ju så olika liksom, och erfarenheten är så olika, och spelare är inte alltid receptiva i stunden för det, va? Men man vill ju att när allt har landat att man ska ha varit en viktig person i deras liv. Sen är det ju så många tomma tunnor som skramlar högst liksom, som kastar ur sig saker till höger och vänster obesvarat på alla möjliga sätt som, och ibland är det väl bra om de får svar på tal också. För det är många som har bra, hård första serv, men liksom returnerar man bra så kommer det bara en puff tillbaks. Och det har väl också varit i informationssamhället att det går ju bara att kasta ur sig massa saker överallt liksom, oavsett om de är sanna eller inte, eller massa valda sanningar och hit och dit. Och då är det väl bra om någon får lite mothugg ibland också. Men i den sfären det gör mig ju inte vad folk tycker om mig. Nej, det gör jag inte. Kanske skulle ha varit lite mer aktsam också. Kanske inte skulle fläkt upp mig så mycket som jag har gjort. Men det är som det är. Det är bättre att vara på den sidan än tvärtom.
Det håller vi med om.
Jo, jag förstår.
Du är på toppen i klubblagsvärlden på damsidan med Gör och två raka Champions League-guld. Kanske ska kunna bli ett tredje rad också. Vad drömmer du om nu för jobb, uppdrag?
Nej, men jag har ju lätt att bli uttråkad, och det kan ju också varit därför jag har hoppat ganska mycket i min karriär, eller så har jag liksom bara varit nyfiken på allting. Men att vara där jag är nu och vara i den mest historiska klubben och också en av de mest merittyngda klubbarna, det är ju att drömmen är att vinna tre gånger i rad såklart, för då är det ju på en nivå som väldigt få är. Och sen att lämna ett arv efter sig gör, och att de även kan vinna titlar när jag lämnar dem. Jag har ingen aning när jag lämnar dem, men att verkligen befästa en dynasti som vi kanske redan är, som någon ungersk journalist sa till mig, är ni inte redan då? Nej, det kanske vi är, men att liksom kunna ha fram till 2030 nu liksom, där man liksom kanske kan vinna Champions League 5 gånger, säger vi då. Det är kanske orealistiskt, men visioner får man ju alltid ha. Men att vara i en sån miljö där man nästan blir oslagbar då, som ju också är orealistiskt kanske, men att vara en del av det, det är väl det som driver mig i det uppdraget jag har nu. För annars hade jag kunnat tacka för mig efter 2 Champions League liksom, och ta tillbaka ligatiteln. För det finns inte så mycket mer att vinna där, mer än att man kan tappa dem. Men det är väl också det som driver att göra det igen. Ja.
Finns det något annat uppdrag? Alltså, är du sugen på, tror du, eller komma tillbaka till förbundskaptens jobb? Var på här sidan, eller kommer det bli damsidan resten av tränarkarriären? Finns det något drömlandslag att ta över?
Jag har svårt, nu säger så det här idag, men jag har svårt att se att jag går vidare till en annan damklubb. Det är väldigt svårt att se. Det finns alltid en nyfiken att gå tillbaka till här sidan, och det som har hindrat mig egentligen, det är de senaste 10 åren att gå tillbaka, det är ju alla de här stora uppdragen jag har fått på damsidan. Det är ju liksom, har ju varit det som har avgjort och få jobba med de allra bästa. Men det finns ju en nyfikenhet att gå tillbaka till här sidan. Gällande landslag så är det väl egentligen bara Frankrike, Norge och Danmark som jag skulle kunna överväga att ta om jag fick frågan om då på damsidan. För att och jag tror inte jag kommer att kombinera det så länge jag är klubbtränare, för att jag behöver min energi till ett jobb. Men någon av de 3 landslagarna skulle såklart kittla om jag skulle få. Jag tror det är nästan helt omöjligt. Men sen kanske gå tillbaks till det orörda. Det är liksom det är liksom ungdomshandbollen, eller bara var liksom, kanske åka tillbaks till Uddevalla och liksom, nu är ju kroppskultur på gång lite grann igen, toppen av allsvenskan. Men kanske att kunna in en annan roll där, kunna se till att de blev en liksom maktfaktor i svensk handboll igen, som de ju faktiskt var för många, många år sedan. Så det finns ju mycket där, tankar där som florerar ibland i huvudet. Allt annat.
Var vill du bli gammal?
Jag är ju väldigt fäst vid en plats som heter Underbostrand, som är precis vid havet. Den är jag ju väldigt fäst vid. Jag tror inte jag behöver så mycket folk runt mig när jag blir äldre. Det behöver jag inte nu heller. Jag har ju mitt jobb, jag har ju det. Men jag behöver en tyst och lugn och rogivande plats. Och det, då är ju det som poppar upp direkt. Det kanske dyker upp fler möjligheter ju äldre man blir, kanske på fler platser. Men Hundebostrand är väl en plats som jag skulle kunna se om jag blir gammal vid.
Vad är den enskilt viktigaste egenskapen hos en tränare?
Ja, alltså ärligheten är ju det viktigaste, men också förmågan att skapa tillit genom att du själv är trovärdig. Och det är väl det, ärlighet, trovärdighet och tillit. Annars så kommer du ju aldrig någon vart ändå liksom. Du kan ju ha flyt någon gång, men annars så tror jag inte du skapar någonting över tid, i alla fall någon karriär eller framgångsrik. Sen kan man ju tolka vad framgångsrik är, men framgångsrik är väl att kunna kräma ur så mycket kapacitet som möjligt av den gruppen som du har. Men då är det väl ärlighet, trovärdighet och tillit. Att vara bra på att skapa tillit. Och då får du tro på dig själv i någon enda, annars är det ju knappast någon som följer dig. Så att, ja, det är väl hela det segmentet som jag tror.
När blev du imponerad av något som har med svensk handboll att göra senast?
Jag blev ju otroligt imponerad, eller är ju imponerad, Anna Lagerqvist. Hon kom tillbaks från dels efter konkursen i Nantes och sen en korsband, och att vi tog henne mitt i säsongen och det arbetet hon gjorde, och att hon nu kanske, hon har haft en någon månad här på, alltså några matcher som hon var tillbaks i den formen som hon är nästan omöjlig att passera. Alltså det är jag ju stolt över, svensk, att hon är svenska och att hon står för så mycket svensk som är så bra. Det var väl det första jag kom att tänka på när jag fick den frågan då. Det är någonting som jag är imponerad av.
Vi blandar ju med frågorna här. Vilket är ditt favoritdjur?
Ja, alltså, ja, det kan vi säga att ni blandar lite. Det är väl hund, häst och katt i den ordningen, får jag säga. Hund är väl kanske det som är närmast. Häst är ju influerat av min fru som är quarter horse rider. om man ska använda ett och där Robin har ju en av de bästa foton alla sett med cowboyhatt. Det är ju också en fin miljö. Jag gillar att vara med hästar och sen har vi ju katt också. Och dessutom tre katter nere på den halma faktiskt. Jag döpte dem till Doris, Juri och Herman. Jag tror de alla är tjejkatter, men katter är ju det mest intressanta djuret, för de skiter ju i vilket liksom. Men jag gillar ju djur. Jag gillar ju att vara runt djur.
Mm. Så det var ju en befogad fråga.
Ja, men det hade Bo en liten cowboy liksom. Han var lite överraskad att han sa att han skulle bli gammal i Honebo strand. Jag hade sett framför mig någon liten ranch någonstans liksom. Han föste kor med cowboyhatten.
Men jag tror att den gemensamma drömmen och den kanske är starkt influerat av min fru, men som jag också kan se mig i, det är ju att ha en ranch vid havet.
Mm.
Med hästar och djur och även vara nära havet. Men då får jag väl nog jobba några år till i Ungern, tror jag, om det ska bli en sanning just med den drömmen.
Ja. Många, det finns ju många idrottsfilmer, sportfilmer. Ja, det finns såklart alla typer av filmer, böcker och tv-serier. Har du fått inspiration av något verk någon gång till ditt jobb eller liv?
Ja, men alltså, med film och, så är den som tog mig oerhört hårt, det var den här Once Brothers med Drazen Petrovic och hans vänskap då med Vlade Divac och hur den liksom slogs i spillror och när inbördeskriget kom i Jugoslavien. Den var det första jag tänkte på när jag fick upp den frågan i huvudet sen.
Bra svar där. Sticka emellan. Det är ju de här två, du sa inte det men bara för lyssnaren, basket, alltså de här två från Jugoslavien, basketspelarna som ja. Basketstjärnorna som splittrades av kriget och ja, jag har sett den också. Jag ska erkänna, jag grät i slutet på den.
Ja, jag lipa också faktiskt. Jag tyckte att han är så jävla stark och sen att han körde ihjäl sig också, Petrovic och allt det där, att de aldrig kanske fick komma tillbaka. Ja, det är nog den mest känslosamma sån dokumentär.
Ja, rekommenderas.
Mm. Ja. Sen är jag ju rätt svag för de här. Jag vet inte, jag är ju svag för de här Bolton Celtics, de här, eller Lakers Bulls, de här liksom, de här, alltså hur de byggde upp sina liksom organisationer och liksom hur beskrivningarna av liksom, ja, det är liksom, det är jag är ganska svag för det faktiskt. Jag är ju svag för det här med Graham Henry, det här med All Blacks och hur de skapar sitt legacy och jag läser mycket, jag läser ju extremt mycket. Man får mycket för. Men jag läste en bok som heter Belonging av Owen Eastwood som beskriver det här liksom, historiken kring All Blacks. Och jag gillar den, amerikansk fotboll kan jag inte ens se på, för det fattar jag inte. Men en av de bästa böcker jag läst är The Score Takes Care of Itself med Bill Walsh, som var ju en som 49ers som byggde upp den organisationen från ingenting. Och ja, det finns väl en massa mer också. Jag kan ju rabbla hur mycket som helst. Men snöa in på stoicismen i somras och överläste allting med Antonovski. Och ja, det finns ju mycket ryskt rör också för att förstå det ryska samhället. Jag var där och jobbade i en kontinuer och fastnade i Gogol och sen svenskt där bodde i Malmsten och allt med Petter Smith är ju bra, men det, ja, det finns mycket. Läs mycket.
Du Per, jag tänkte på en sak också. Det här att du bor och verkar i, eller framförallt jobbar i Ungern. Har du haft några, med tanke på vad Ungern med Viktor Orbán och det här, har du haft några betänkligheter eller funderingar kring det? Du har ju jobbat i Ryssland också där Putin styr.
Jag har jobbat i Rumänien också.
Ja,
det får jag väl, eller det har jag ju. Det är klart att det har jag ju haft. Sen så får man ju en liten annan syn på det när man bor i de länderna. Man får också en förståelse på ett annat sätt. Och det, jag säger inte att det behöver rimma ändå med min livsåskådning, men jag kan få en annan förståelse för. Exempelvis att Ungern har förlorat 2/3 av sitt landareal på de senaste två världskrig, har bara en tid kvar liksom, det här med nationalismen. Alltså jag säger inte att jag håller med om det, men förståelsen har ju blivit högre och för varför det är som det är i de här länderna och varför det har blivit som det har blivit. Men det finns väl en viss betänklighet i det. Ja, det finns.
Men det finns de bra och välbetalda jobben finns i de här länderna.
Ja, man kan ju, det kan man ju säga såklart. Välbetalt och bra kan ju som tvåa, trea där. Men det är väl också att nummer ett är väl ändå att få jobba med de bästa människorna i det yrke som du har fått ha valt och bli utmanad av dem. Och det är väl egentligen det som driver fortfarande. Sen är ju inte, pengarna är ju inte ointressant på något sätt. Det kan jag inte säga, det är det ju inte. Och förutsättningarna för att ha ett, skapa ett, alltså ett bra liv i det landet, det är det inte. Men betänkligheterna kan ju finnas där ändå. Men jag har väl lärt mig en del att jag tänker inte vädra det, och jag har heller ingen skyldighet att vädra det liksom offentligt. Men det är klart att jag har en livsåskådning som, eller vad man ska säga nu, så, och den finns ju där. Men jag står inte på barrikaderna, utan jag har valt att göra det, och då får jag leva med det beslutet helt enkelt.
Bra, det var människan Per Johansson.
Det var människan Per Johansson, och vi låter det gå några dagar, sen tar vi liksom lite grepp om det stundande handbolls-VM:et på damsidan, och då blir det experten Per Johansson.
Precis, men vi tackar för det här, och på återseende om några dagar då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.